Ja, men därför att vi har liksom inget, vi har inget ramverk att förhålla oss inom. När det kommer till mat så har vi fått uppfattningen av att man ska äta lite av allt. Och en varierad kost är bra. Det är liksom de grundpremisserna vi har arbetat utifrån. Och det är inte så säkert att de stämmer.
Hej och välkommen till Nyfiken på mindre. Podcasten där vi diskuterar vad det innebär att leva just mer med mindre. Men innan vi kickar igång dagens avsnitt så vill jag säga tack så hemskt mycket till alla som har joinat Facebookgruppen som heter Nyfiken på mindre, om du också är lite nyfiken på den. I dagsläget är det över 900 personer som är med i gruppen. Och för dig som inte är med så är det som ett litet eftersnack till podden kan man säga. Där vi presenterar oss för varandra, delar livsöden och har lite god stämning. Så vill du gå med där också så är det bara att söka på Nyfiken på mindre på Facebook så syns vi där. Men nu till dagens gäst som egentligen inte behöver någon presentation längre i den här podcasten. Det är allas våran favorit Per Bylund. Välkommen tillbaka.
Hej, jättekul att vara tillbaka igen.
Idag tänkte jag att vi ska prata om ett ämne som jag kom in på med min Kristina här om dagen. Hon presenterade en studie för mig som var egentligen grundad i vår kost, vilket du är väldigt nördig i. Så jag tänkte att du är liksom där perfekt att prata det här med. Så den studien handlade om något jag inte hade en aning om själv, att många av de grönsakerna och frukter och allt möjligt vi äter idag kommer egentligen från en och samma planta, eller väldigt många av dem i alla fall. Typ säg broccoli, brysselkål, spenat och lite liknande kom från en och samma kärnplanta, vilket jag inte hade en aning om. Vilket gör att man tror att man har en varierad kost när man varierar just mellan broccoli eller brysselkål eller vad det nu kan vara. Men man äter exakt samma sak och en väldigt genmanipulerad sådan version också.
Det är ett intressant perspektiv just det här med naturligt, icke-naturligt och sånt där. Och sen just när det kommer till mänsklig inverkan på hur arter har formats över tid så är det ju, vi har ju påverkat de organismer som vi interagerar med väldigt mycket över tid. Och det är ofta svårt att veta om det har anpassningarna är till gagn för oss hälsomässigt eller om det, ja, eller om vi har skjutit oss själv i foten lite grann. Eller om det också, alltså det finns också ett perspektiv om man tittar på ett ekologiskt plan. Om man tittar på resiliens. Ja, men till exempel om vi nu säger att vi har massor av planter som vi baserar vår kost på idag som kommer från en och samma art. Så innebär det att den har ju ganska liknande sårbarheter, tänker jag också, ur en ekologisk synvinkel.
Men sen är det också sån otrolig skillnad mellan det vi, köper då i butikerna eller har i marken här på jorden eller liksom faktiskt vilt inne i, vet du, vilt ute i skogen. För jag hade inte tänkt att det är klart jag visste att det var en stor skillnad mellan säg blåbär i butiken, för de ser ju helt superamerikanska fluffiga ut jämfört med de man plockar ut i skogen. Men jag hade inte tänkt så mycket på hur mycket det kan skilja också i fröer och sånt vi planterar. För att de fröerna vi ibland köper är ju liksom framodlade av oss. Det är ju inte vilda fröer, vilket gör att det vi planterar blir absolut färskt och fint och allting. Men det är fortfarande inte originalplantan.
Nej, precis. Och jag menar, på ett sätt så behöver det ju inte vara en dålig grej i sig. Men jag tror, alltså det som oroar mig mycket är att jag får inte känslan av att vi riktigt vet vad vi sysslar med när det kommer till sådana här saker. Vi har lite för stor influens idag över naturliga ekosystem. Och det finns risk för att vi underminerar oss vår egen existens på sikt utan att vi vet om det idag. För att i och med att vår kunskap är väldigt begränsad så är det ju alltid att vi har ju verkligen inte förmågan att kunna ta in all kunskap som skulle krävas för att kunna styra ett ekosystem som det styrs automatiskt eller av naturen helt enkelt. Så jag tänker mycket att när vi manipulerar, när vi ändrar, både om det är via konstgjord väg eller om det är att vi avlar fram det på naturlig väg, det vill säga att vi korspollinerar och sådana saker, så tänker jag att det finns mycket risker ur ett resiliensperspektiv där, i och med att vi inte vet riktigt vilka egenskaper vi avlar fram och vilka vi avlar bort.
Det jag också läste, så jag tyckte det var intressant i den här studien, det var att hur vi odlar alltså allt från frukt eller bär eller vad som helst idag är så himla olikt vad naturen egentligen har för förutsättningar. Alltså typ att, det här är ganska självklart om man tänker på det, men jag hade inte filosoferat om det på det här sättet förut, att när man tittar på typ, säg en vingård eller en äppelodling, då är det liksom bara äpplen överallt. Men det är liksom bara fokuserat på det. Men jag, i min filosofi, tror att vi behöver liksom allting runt omkring. Det kan inte bara vara 400 äppelträn eller bara 2 hektar med vindruvor. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är någonting jag har sett också reagera på. Och samtidigt så jag har ganska lite kunskap om hur man skulle kunna göra det annorlunda också.
Ja, i alla fall på den här storskaligheten vi har nu. Det är det, för nu har vi byggt upp det här beroendet av att vilja ha äpplen året om. Vi vill ha vindruvor året om. Och då måste man ju nästan göra så här, tänker jag. Även om det liksom går emot naturen.
Det är storskaligheten som tvingar oss till många av de svåra kompromisserna som görs idag. Alltså där man kompromissar med ekologi och med kvalitet ofta. Liksom. Om man tittar på hälsomässigt på de livsmedel vi producerar. Så är det mycket som är på grund av att vi är tvungna att producera så mycket så otroligt fort.
Det Kristine sa till mig också som inte jag hade så bra koll på. Det är att just vi har tagit bort så himla mycket medicinskt också. I alltså våra liksom, alltså grönsaker och frukter och allting. Att det är så himla mycket grejer som var jättebra förut. Men vi har liksom avlat bort det för att det smakar inte så gott. Alltså det här mycket det som smakade bäst en gång i tiden är idag väldigt, väldigt sött. Så att vi äter det lättare då. Men det finns inget medicinsk nytta i det idag.
Det är också ett underämne om alltså vad som är medicinska egenskaper och hur vi definierar det. För jag tror mycket av ett perspektiv vi saknar på mat idag, det är att mat är en ekologisk, alltså det är en ekologisk interaktion. Det är en interaktion mellan två organismer när man äter någonting. Och det är så det har varit i all tid. Men idag så ser vi liksom mat som resurser. Vi ser, ja men som vi pratade lite innan vi började spela in här, så är det att vi ser till exempel fruktträd som att de bara producerar massa mat till oss som vi kan äta utan en konsekvens. Att vi ser inte växter som att de har sin egen agenda att tänka på, och att de har en evolutionär historia som, ja men fruktträd eller träd egentligen liksom har en evolutionär historia på någonstans runt 300 miljoner år, tror jag, alltså kanske 500 miljoner år. Och vi ger dem inte riktigt cred för det enorma evolution som har tagit som har hänt under det tidsspannet, utan vi ser det bara liksom som att ja men de producerar frukt på träd som vi kan hämta. Och samma sak när det kommer till när vi äter andra, att vi ser det som livsmedel är också ett symptom på det.
Ja, men det är ju för att vi ser oss i slutskedet av hela evolutionen ju. Du vet den här boken som du tipsade mig om, som jag har läst, Ishmael. Det här att vi människor ser oss själva som den absoluta slutpunkten på evolutionen. Vi är syftet till universum. Och om vi då ser det på det sättet, vilket vi gör idag, då kommer vi se äppelträn eller hundar för den delen, att det liksom är till för att tjäna oss. Men vi tänker inte längre fram att det kommer någon annan som kommer till översänd.
Nej, men jag tänker att det där som blurrar perspektivet om läkeväxter och medicin för mig lite grann. Därför att mat och medicin är liksom samma sak egentligen. Så det beror lite på hur man ser det. Jag tror jag är något som har uppfattningen att mycket av de sjukdomar som vi drabbas av har att göra med mikroorganismer. Ja, men det här med tarmflora till exempel som alla pratar om ett tag. Och det handlar ju enormt mycket alltså om ekologi. Och huruvida en växt har läkande egenskaper eller sjukdomsbringande egenskaper, det gäller ju också, men inte bara växter utan det gäller ju liksom annat vi äter också, har att göra med den här interaktionen som sker på mikronivå mellan den här mikrofloran och oss då. Och jag tror att när det kommer till medicinska egenskaper så behöver vi bredda vårt perspektiv på dels vad mat är för någonting, liksom att mat är andra organismer som vi interagerar med, som har sitt eget intresse, som ibland överlappar våra egna intressen. Och samtidigt också att sjukdom också inte riktigt är det vi har. Vi har inte liksom lärt oss tänka riktigt rätt kring vad sjukdom är. Utan att den bilden vi har idag av vad sjukdom är, det är liksom mycket av ett, man skulle kunna likna det av hur svart magi porträtteras i science fiction ungefär. Det är det här som är universal dåligt. Kunde vi utrota det så skulle vi, och med tillräcklig forskning så kommer vi att kunna utrota sjukdom bort från planeten så att den inte finns. Både när det gäller infektionssjukdomar och när det gäller icke-infektionssjukdomar, som jag har, av det jag har läst nu, så verkar det som att många icke-infektiösa sjukdomar också har ett ursprung, ett infektiöst ursprung helt enkelt, om man tittar på mikrofloran till exempel. Så att det är ett perspektiv som jag tror att vi behöver ta ett steg tillbaka och se lite bredare just när vi tänker på kopplingen till ja, vad vi äter och sjukdom och medicin.
Ja, för vi ser ju, precis som du sa nu, vi ser ju sjukdomar som bara negativt. De har ju ett syfte också, att liksom alarmera oss eller man känner en skada eller vad som helst. Att om vi hela tiden aimar på att vi ska få allting perfekt och smärtfritt, då är det ju någonting som är fel i grunden. Vi ska ju känna smärta liksom.
Alltså vi missar ett större perspektiv, tror jag. Jag skrev en artikel om det här för några dagar sedan bara. Jag gjorde lite efterforskningar på gikt, liksom, för att det är ett tillstånd som jag har fascinerat mig just därför att man tror att det är, eller det känns som den mest välstuderade icke-infektiösa sjukdomen. För man tänker att det har ett metabolt ursprung, det har ju med att vi äter för mycket kött till exempel och dricker för mycket sprit. Gikt är ju en sjukdom där man får, eller det som det är allmänt känt för, det är att man får jätteont i en led. Vanligtvis är det stortåleden som blir röd och svullen och gör superont, liksom bara man tar på den. Och det här är ju för att det samlas urinsyrakristaller i ledkapseln som gör att, ja, som triggar igång inflammation och smärta. Och man har ju tänkt tidigare att men det här har att göra med att vi äter mat som spjälkas och blir urinsyra i blodet som läcker ut i vävnaderna och orsakar värk. Men det som det verkar vara, för det finns egentligen inga forskningsstudier som har visat på att det här händer på det sättet, utan att det är enda modellen i forskning som man kunnat reproducera gikt på är att man ger djur, försöksdjur då, ett ämne som man gruppar, alltså, som kategoriskt kallar för mykotoxin. Det är alltså ett ämne som svampar bildar, alltså mikroskopiska svampar som växer på frukt. Det här vi kom in på just det, att frukter och alla växter överlag har en egen mikroflora utav bakterier och svampar och virus som finns på ytan. Och vilka det här bakterier det här är styrs utav organismen. Därför att när vi till exempel tuggar i oss ett äpple så finns det svamparter som får åt sig de enkla sockerarterna och växer i antal i tarmen. Och deras uppgift är att sno kväve från konsumenten. Så när vi äter ett äpple till exempel så är det framförallt fruktträdets intresse att sno kväveföreningar från den som äter, och att det här sedan hamnar i jorden, därför att det är enormt kostsamt för en växt att binda kväve i rötterna.
Jaha, fan vad intressant.
Och det här innebär ju liksom att, ja, men om vi proppar i oss frukt så riskerar vi ju liksom att tappa, ja, kväve finns ju protein i kroppen, så att vi riskerar liksom att tappa massa protein, vilket innebär att vi måste äta mycket mer kött eller proteinlika livsmedel för att kunna tillgodose det här, vilket är väldigt svårt. Alltså kväve är det svåraste att få tag på i en naturlig kontext. Så är det både för växtätare som för växter som för köttätare. Så kväve är liksom det är jättesvårt att få stor tillgång på det, eller få tag på det. Så att det här har alltså potential att göra oss sjuk, men samtidigt så är det ju att det ligger ju också i vårt egen intresse att gynna reproduktion utav, för växterna nyttjar oss för reproduktion i det här avseendet, och det ligger ju i vårt eget intresse, samtidigt som att det har negativa hälsokonsekvenser. Så.
Ja, inte helt okomplicerat.
Ja, det är lite svårt att förklara också, men i korta drag.
Men det jag plockade upp på den här studien också som jag tyckte var intressant var att det är egentligen ingen fara, typ den här moderplanten vi snackade om förut, där många av de här liksom frukterna och grönsakerna kommer ifrån. Den är ingen farlig liksom att äta liksom lite då och då. Men att äta den hela tiden hade en ganska negativ påverkan på kroppen. Kommer inte exakt ihåg vad det var för påverkan, om jag ska vara helt ärlig. Men just den här grejen att säga, ja men det är ingen fara. För jag äter ju broccoli, brysselkål, lite spritt sådär. Men man äter ju exakt samma planta nästan varje dag om man äter alltså grönsaker som är liksom moderna, om man kan säga så då. Men har du tänkt på det här med alltså gamla fröer? För det vet faktiskt inte jag. Finns det fortfarande sådana, alltså, vad ska man säga, originalfröer att köpa som inte är så himla processade av oss?
Ja, de har ju en genbank, vet jag. En stor, jättestor genbank. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där har de samlat, ja, med såna urarter för att kunna ha som en buffert och liksom och spara utifall att, ja men det är lite grann som att spara ett första draft när man skriver en uppsats till exempel, utifall man bara tar bort och skriver över och fuckar upp det helt liksom, så har man ändå något ett första draft som ändå är okej, som man kan fortsätta från.
Men kan man köpa de fröna?
Jag vet inte faktiskt. Jag har inte kollat upp det, men jag vet att det finns många föreningar som är inne på just det här med att sprida inhemska arter som ger bort det nästan, alltså som ger bort det gratis i många fall så om man är medlem.
Ja, för det är någonting jag varit lite nyfiken på efter jag lärde mig det här, för att om jag då ska odla massa grön, alltså ännu mer grönsaker nästa år och jag i stort sett bara då nästan odlar samma sak fast i olika former, då är det mer intressant att nörda ner sig och kolla hur man kan sprida ut det lite grann så man får faktiskt olika originalplanter i sig.
Ja men precis. Alltså, jag kollade in lite grann tidigare för att jag var så nyfiken på, för jag har ju odlat jättemycket äppelträd hemma. Men liksom vart kommer äpplen ifrån och hur gammal är den arten och vilken är ursprungsarten till dem? Det verkar vara jättesvårt att ta reda på. Det är någon form av vild apel säkert, men att vilken då och vart kom det ifrån? Och tydligen så är de här äpplena som vi äter idag har många tusen år på nacken, och man tror att de kom någonstans från Mellanöstern, tror jag. Att de inte fanns här uppe naturligt tidigare.
Men det är det som gör det här intressant, för det är liksom, det är ju inte bara dåligt och det är inte bara bra när vi människor blandar oss i, men det gäller, precis som du sa lite i början, att vi vet inte riktigt vad vi gör än, tycker jag. Vi liksom bara höftar och provar oss fram, och då skadar vi det i längden istället för att göra riktig research och verkligen förstå det, varför vi gör saker.
Det slogs mig också av när jag började på att studera nutrition, att det är liksom ingen som har koll på hur mycket näring vi behöver eller liksom av olika ämnen. Olika ämnen som vi trodde var essentiella, alltså livsnödvändiga tidigare, visar sig att de kan vi klara oss nästan utan. Och några av ämnena som vi tänker att det här ska vi ha i oss jättemycket av, det behöver vi nästan inte. Så jag håller på att experimentera med det här mycket själv också, och tycker det är väldigt intressant. Just att hur mycket vi har forskat kring det, men hur lite vi egentligen vet. För det är jättesvårt att ta reda på, till exempel om hur mycket behöver vi av ett näringsämne och hur tar vi reda på det? Därför att det enda studierna som finns egentligen, men det är när man tittar på sjukdomsfall, när det är liksom riktigt, alltså när det är när det är riktigt illa. Och ofta så är det ju fler saker som spelar in också då.
Ja, men vi behöver väl också ta reda på liksom hur det är i ett naturligt, alltså vardagsliv. Inte bara hur det här påverkar oss när vi är sjuka, tänker jag.
Ja, men eller hur? Liksom, och det här kommer ju tillbaka till just det här att vi ser mat idag som resurser. Vi ser det inte som organismer. Vi ser det inte som att när jag äter ett äpple så interagerar jag med äppelträdet som organism. Så. För det första så gör vi inte det, utan att vi gör ju inte alls men vi interagerar ju inte med fruktträd idag som fruktträden vill. Dels så här, vi äter frukten och spottar ut kärnorna, sen så bajsar vi i en vattenklosett. Det är liksom
ja, det är helt mot vad den vill.
Ja, men vi tänker att då är vi smart. Därför att då tar vi godsakerna bara. Problemet är liksom att det här sockret som vi får i oss via frukterna, men alltså det har ju sina problem.
Ja, och speciellt i den här mängden också. För jag tänker, om man tänker tillbaka på så här jägare och samlare tiden, när man hittar ett äppelträd, ja, då åt vi liksom hela jävla äppelträdet eller bar med oss det på något sätt. För att det fanns inte många äppelträd eller typ andra liknande sötsaker. Men problemet är nu när vi har liksom konstant tillflöde av hur mycket äpplen eller frukt eller vindruvor eller vad som helst, så har vi liksom, vår hjärna har liksom ingen stopp för det. Utan det är bara så här, vår hjärna säger bara ja tack, jag tar allting.
Ja, men precis, för det är ju mycket att alltså, frukter är ju ofta säsongsmat. Så det fanns tillgängligt i stora, stora mängder under en kort tid. Och det är det jag tänker också, om vi går tillbaka till det här med gikt. Liksom, man tycker att det är en modern sjukdom, men man har hittat spår utav arter som har haft gikt tillbaka till dinosauriernas tid. Man har hittat en Tyrannosaurus rex som har förändringar som är förenliga med gikt i stortåleden.
Är det sant? Jävlar.
Ja. Så att det här är ju inte någonting som är bara kopplat till modernt levande, så att säga. Och det innebär till exempel att om vi äter jättemycket frukt under väldigt kort tid, då riskerar vi att få inflammatoriska besvär. Och jag menar, inflammatoriska besvär är ju inte hela världen. Det gör ont, man blir skör i kroppen, det har massa obehagliga symptom, men så länge det är övergående så är det liksom inget långsiktigt problem. Om man slår det i relation till att vi kan, att ja men, 3 år senare så kanske det finns dubbla skörden med hallon och blåbär och äpplen till exempel. Eller om man tittar längre fram i tiden också. Så att vi ser ofta väldigt kortsiktigt på kost liksom, och på mat. Vi tittar liksom på, vi vill gärna sätta en stämpel på ett livsmedel som att det här är bra, det här är dåligt till exempel. Ja men, är äpplen nyttigt? Får man äta äpplen nu? Eller är kött bra? Men det är liksom, man måste sätta det i en ekologisk kontext för att det ska fungera. Så frukt kan ju vara superbra liksom, i och med att det är en lättillgänglig energikälla. Och visst, det är kopplat till inflammatoriska problem. Men att ja, men man missar liksom det större perspektivet.
Men hur ser du då på det här egentligen? Alltså överskott, jag tänkte på det när vi pratade om det lite tidigare, jag och Kristina idag. Att det är så mycket vi tar utifrån också. Alltså det här med att om vi tittar i en matvarubutik till exempel, så är det så otroligt mycket som inte är från Sverige. Alltså man fraktar in sig allt från kött till vindruvor till grönsaker. Och ja, jag fattar att man inte kan odla allting i Sverige. Det kanske finns ett syfte till det till och med. Men vad är det som gör att vi alltid hela tiden måste ha grejer som vi kan egentligen producera här? Säg kött eller äpplen då, till exempel. Men om du kollar i en kötthylla eller i grönsaksdisken, så är det ju rätt få äpplen till exempel från Sverige. Det är ju majoriteten från Spanien eller Turkiet eller liknande. Vad är det som driver oss till den liksom, hur kan det gynna oss som människor? Det är det jag inte fattar. Jag fattar att det finns ett vinstintresse i det. Det är jag helt med på. Men att vi är så skadade i det annars.
Ja, men därför att vi har liksom inget ramverk att förhålla oss inom. När det kommer till mat så har vi fått uppfattningen av att man ska äta lite av allt. Och en varierad kost är bra. Det är liksom de grundpremisserna vi har arbetat utifrån. Och det är inte så säkert att de stämmer. Ja, men det är inte så säkert att en varierad kost är bättre än en ensidig kost. Och det är inte liksom kanske nödvändigtvis sant att vi behöver äta lite utav allting för att må bra. Som jag experimenterar med själv också, som jag läser, så kan vi, människor kan överleva på extremt olika och extremt ensidiga och mångsidiga dieter. Och jag tänker liksom att vi inte riktigt vet vare sig hur vi ska importera, om vi tittar liksom på en global skala nu, om vi tittar på import och export, eller också vad vi ska köpa i butiken. Så vi har inget riktigt ramverk att förhålla oss till, tror jag.
Nej, och det finns liksom inget stopp. För att om man går in i en matbutik idag och sen kollar man på allting som, eller skulle man ta bort allting som inte är alltså mat, då är det ganska lite grej kvar egentligen.
Ja, om man bara går på råvaror så är det ju.
Ja, exakt. Då är det liksom den första hyllan man kommer in till ungefär. Sen är liksom butiken slut.
Det är liksom allmänt känt det här med att det som vi blir mest sjuk av när i matväg är ju den här kombinationen utav socker. Alltså när socker och fett koncentreras ihop i de här halvfabrikaten som vi ofta köper. Det är liksom den värsta kombinationen. Jag tänker mycket att ja, men i naturen så finns de sällan tillgängliga under samma tidsperiod. Så tittar vi liksom i Norden, så är djuren är väldigt fet under vintern, för då har de liksom byggt upp ett förråd. De äter jättemycket när de får tag på det, och sen så vilar de för att spara sina resurser, för att det är liksom, det är kargt och man får inte tag på lika mycket. Så ofta så är det mer fett på djuren under vintern, och det finns noll tillgång till kolhydrater till exempel. Så, ja, men som socker och frukt i olika, ja, socker i olika former. Men så att i sommaren så är djuren väldigt mager, därför att fett är isolerande och värme är ett problem när man ska röra, förflytta sig. Så att och vara, så det blir att djuren är magra, och då har vi alltså då är vi liksom i säsongen där det växer mycket frukt. Men så att på vintern så får vi tag på väldigt mycket mer fett, men inte så mycket kolhydrater till exempel. Så att vi störs ju lite grann utav att vi har inte riktigt den kopplingen idag, utan det finns ju, som du sa, så finns ju allting tillgängligt jämt. Så att vi måste nästan så här, typ, titta inåt på våra, vi måste klura ut någon sorts regel, och det är vi väldigt dåliga på att göra.
Ja, vi är bekväma i naturen, och om det finns frukt året om eller finns kött året om, då äter vi det för att det är liksom bekvämt. Men det är samma sak som att vi har liksom stretchat ut hela den här grejen att det ska finnas säsongs frukter eller grönsaker, eller kött för den delen, till att det nu finns året om. Exakt samma sak jag kände när jag jobbade i klädbutiker i Stockholm. Och det var så här, en vecka ett, liksom första året jag var där, så var det ett mode. Och sen, jag bara, ja, men bra, då kommer jag ha det här under våren, det här kommer bli skitsnyggt. Och sen de bara, vecka två, nej men nu är det nytt mode. Jag bara, va? Nej, vi hade, liksom, det ska väl vara säsongsvis, det finns väl en vår, sommar, höst och vinter. De bara, nej, alltså det finns minst 52 säsonger på ett år som vi ska försöka sälja till folk. Och jag bara, nej, det här är inte bra. Och det är lite samma sak här, tänker jag, att man kan käka tomater året om, eller avokados eller vad som helst.
Jo, men precis, och i grunden så är det ju kopplat till ekonomin liksom. Därför att finns den efterfrågan, så finns det pengar att tjäna.
Ja, vi skapar väl snarare efterfrågan, tänker jag.
Ja, jo, men precis, men alltså vi vill ju ha. Så är det. Nej, men jag tänker liksom att om vi skulle köra bestämma oss i Sverige för att vi ska ha mera inhemska varor i butikerna och att vi ska ha efter säsong, så kommer det ju fortfarande liksom vara en väldigt stor marknad för folk som vill ha exotiska varor, tänker jag. Så att, och det blir, säljs det inte på ICA, då säljs det på Coop. Så att det är liksom ett problem som inte går att lösa, därför att vi har ju mat kopplat till ekonomin. Och jag tror att det är ett sånt här fundamentalt det är ett dilemma som jag fortfarande inte hittar en lösning på själv, eller hittar någon annan som har en lösning på, just det här med att om mat ska ingå i ekonomin, och om vi förutsätter att ekonomin kräver tillväxt för att fungera, då måste ju matindustrin växa lika som alla andra. Och då måste vi antingen äta mera mat, och det vill vi ju inte, för då blir vi tjock och sjuk. Eller så måste vi bli fler människor, så vi kan dela upp mer mat på mera människor, och det vill vi inte heller, för då, vi är redan för många, tycker vissa. Och vi kan ju heller inte bara slänga bort maten, liksom, för då blir miljörörelsen tokig, för att det är ju så att vi står liksom i ett situation där vi behöver mer och mer ekonomisk tillväxt varje år, och det läcker ut i alla de här delarna, så att vi blir lite tjockare, som befolkning varje år, vi blir lite flera hela tiden, och vi slänger mer och mer mat, så att och vi kan inte lösa det för att vi lever av ekonomin, tror vi, metaforiskt sett.
Ja, jo, precis. Ja, men det är det här som liksom är så intressant med människor som ras. Vi har ganska mycket kunskap, men ändå står vi och liksom gräver ett stort jävla hål som vi knappt kommer ur. Alltså, men vi fortsätter att gräva. De bara, det här är skitdåligt, gräv inte mer. Nej, jag kan gräva lite till. Det skadar dem inte. Och fortsätter att käka liksom på fel sätt, eller leva på fel sätt. Men det är ju så himla skönt att vara i den här bekväma livsstilen. Det är ju det. Att allting bara funkar och finns dygnet runt, och det är liksom, om du beställer någonting från Amazon så kommer det dagen efter. Om man får vänta en dag extra, då är det så här katastrof.
Ja, men exakt. Och det är lite det problemet vi har nu. Alltså, om vi tittar på det här med säsongsbaserad mat och sånt där. Att vi måste liksom sätta någon sorts gränser för oss själv. Vi måste sätta upp barriärer för oss själv som it doesn't make sense. Alltså, när man tänker på det, att det finns mat tillgänglig, jag är sugen, varför ska jag inte äta? det känns som att hur kommer man ur det problemet? Jag är jättesvårt, till exempel, fast jag vet att jag käkar med mätt, och så cyklar jag förbi ett äppelträd där det ligger massor med äpplen på marken som håller på att multna lite, nästan. Och jag tänker bara, alltså, jag har en sån stark drag att jag måste dit och äta äpplen. Och då kör jag sån här lågkolat kost nu, så jag ska ju inte egentligen göra det. Men det är en sån stark dragningskraft. Jag får liksom hitta på sagor och historier i mitt huvud, liksom, vilket det här är egentligen, för att berätta för mig själv varför du inte ska äta den där frukten på marken som ligger helt tillgänglig och gratis och lättsmält.
Ja, men det är samma sak som jag och Kristine sa. Hon var precis och handlade på ICA inne i Sollefteå och kom tillbaka, och så hade hon faktiskt bara köpt, vilket hon nästan alltid gör, köpt en massa grönt. Och då pratade vi om det här med att liksom, men det man har hemma, det är ju det man också äter. Men däremot, hade hon köpt med sig en påse chips, lite choklad eller vad som helst, då hade jag ju slukat det liksom lätt innan den här dagen är slut. Utan problem. För finns det där, då går min hjärna igång och bara, åh, det där är jag sugen på. Jag är inte så hungrig, men det ska nog kunna gå ner.
Och jag tycker det är så intressant, för det här är ju en stor del av kostdebatten idag, till exempel. Här, att det har ju en sida som tycker att kostrekommendationerna är fel, och det är därför som att vi hela tiden går upp i vikt. Och sen så har vi en sida som tycker att det är för att vi inte följer kostrekommendationerna som vi går upp i vikt. Man tänker att vi vet vad vi ska äta, men folk gör det inte bara. Och det är så intressant, därför att så sofistikerade som vi tror att vi är idag, så rår vi fortfarande inte över våra naturliga instinkter om vi tittar statistiskt sett, så förmår vi inte att lägga band på oss själva när vi liksom, för vi kan inte riktigt för våra hjärnor förklara varför. Ja, men om det ligger en godisbål på bordet, varför ska inte jag äta ur den? Varför ska jag inte äta äpplena som ligger på marken där tills jag storknar? Så att vi kan liksom inte hitta på en historia för oss själva som makes sense. Och därför så vinner våra instinkter hela tiden. Liksom att, och det är det som har tjänat oss. De här instinkterna är ju miljoner år gamla och har gjort anledningen till att vi är här idag. Men de funkar liksom inte när vi inte interagerar med ekosystemen på det sätt som vi har gjort. Ja, men frukt är jättebra livsmedel om man lever i en naturlig kontext. Men det går att äta sig riktigt tjock och sjuk på mycket frukt om man har obegränsad tillgång till det.
Vet du vad, jag tänkte faktiskt ska sätta punkt här. För att det här känner jag att vi lätt kan prata vidare om en annan gång. Just när man kör så här naturligt versus normalt så är det så himla stort begrepp. Men det vore superkul att höra från dig som lyssnar på podden just nu. Var det ett intressant ämne? Vad plockar du med dig? Skulle du vilja höra något liknande från mig och Per i framtiden? Så om du vill formulera en mening kring det så gör du det på Facebookgruppen som också heter Nyfiken på mindre. Där har vi lite gött eftersnack och folk brukar presentera sig själv. Det är några som skrev häromdagen om att de har klivit av jobbet och flyttat ut på landet. Så liksom man får följa andras stories, vilket är superintressant. Och vi är över 900 pers där nu, vilket känns helt galet mycket folk. Så det är lite häftigt. Så har du tankar och funderingar om avsnittet eller något annat rent generellt, vill få lite inspiration, så hoppa över till Nyfiken på mindre gruppen på Facebook. Men då säger vi tack till Per för att du gästade än en gång.
Ja, tack.